säga idag går ungefär så här. Alltså, det kommer nog aldrig att bli någonting av dig. Eller så här, med hoho. Du gör ju aldrig någonting rätt. Ja, du vet inte heller. Vi säger så här då. Fattar du faktiskt ingenting? Ser lite förvånad ut. Men förvånansvärt många människor har hört det här, de här orden under sin uppväxt. I den formen som jag sa eller på annat sätt så har väldigt många människor, kanske inte för att ha föräldrar, utan kanske därför att de har upplevt det här, att de duger inte, de räcker inte till, och oberoende hur mycket de kämpar så är de inte tillräckligt bra. Såna här ord som man, jag vet ju själv, man är ju förälder, så man blir väldigt ödmjuk när man talar om såna här saker. Men såna här ord som man får höra kan faktiskt prägla ditt och mitt liv. Det kan faktiskt styra hur vi uppfattar oss själva, hur vi uppfattar vårt värde och den vi är. Det kan forma en självbild som egentligen skapar en uppförsbacke för resten av livet. Om du går omkring känner det här över dig att egentligen så räcker jag inte riktigt till. Egentligen så duger jag inte riktigt. Så kommer hela ditt liv att ställas in efter just det. Jag tror att jag har två påståenden som låter så här. Så många människor kämpar med att tro på sig själv. Då kan du säga, men det är inte Gud vi ska tro på. Lugna ner dig nu, vi kommer nog till honom så småningom. Men så många människor kämpar med att tro på sig själv. Och alldeles för få människor har någon som tror på dem. Okej? Okay? Och det är det vi ska tala om lite här idag. När man får möta uttalanden som de här. Eller om någonting har gått sönder i personligheten. Kommer det här egentligen att påverka hela ditt liv. Eller hur? Det här kommer att påverka hur du ser på dig själv. Vilket värde du lägger på dig själv som människa. Och hur du uppfattar dig själv. Det finns en serietecknare som heter Jeff McNally. Som tecknar såna här komiska seriestrippar. Hans huvudperson heter Shu. Och det fanns en teckning då Shu ska lägga en straff. Han spelar fotboll och så ska han skjuta en straff. Och så säger hans lagkamrat så här: tro bara på dig själv. Och så nästa ruta så säger Shu till sig själv: det är lätt för honom att säga, när det handlar om tro på sig själv så är jag en agnostiker. Eller en agnostiker, det är en sån som inte tror. Och så lätt har vi att tänka så här, att andra klarar nog av det. Andra har nog kopparna i skåpet. Andra verkar nog, du vet, att du träffar någon i kyrkan så här. Eller du träffar någon på gatan och man hälsar och man frågar. Standardfrasen, hur är det? Det finns bara ett svar på den frågan om du funderar. Och det är att det är bra. För om du svarar någonting annat så hör ofta inte den personen ändå vad du säger. Men när man träffar någon på det så tänker man så här att de andra har allt under kontroll. Alla de andra har allt på raden, men jag kämpar med både det ena och det andra. Och egentligen så räcker jag inte till. Så många människor har svårt att tro på sig själv. Och egentligen går ut på det här att det jag gör nu, det kommer att misslyckas. Ni vet, det står ju det här i Bibeln, allt det du gör det lyckas väl. Men när många människor läser Bibeln så läser de allt det du gör det misslyckas väl. Eller hur? Och ibland då om man ser ett ljus i tunneln så är den här människan övertygad om att det här är ett tåg som kommer att köra över mig. Det är det ljuset man ser. Men det hjälper inte med reklamslogan. Det hjälper inte en sån här på något sätt att man, ja men kom igen nu. Ta dig i kragen, skärp till dig lite grann så blir nog det här bra. Om du känner att det är så här på insidan. Om du har den här verkligheten kommer det här också att prägla hur du relaterar till andra människor. Eller hur? Ni vet ju att bibelställ där står, älska Gud med hela ditt hjärta och all ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Känner du till det bibelstället? Ja, nicka så här. Så jag vet att du är här. Älska din nästa som dig själv. Det är klart att det inte är så lätt att älska sin nästa om man inte älskar sig själv. Visst? Så om man har problem på det här området så är det svårt att relatera till andra människor. Har du problem med ditt självförtroende så känner du dig ofta hotad av andra. Eller på något sätt att du har någonting att bevisa eller du måste på något sätt visa hur duktig du är eller så här. Medan om du är trygg i dig själv så kan du ta det ganska lugnt. Visst? Men om du är osäker på ditt eget värde så kommer det att vara svårt för dig att relatera till andra människor. Och så kanske det som är det mest fatala, den här självbilden kommer också att påverka hur du ser på Gud. Och ditt förhållande till honom. När du inte tror på dig själv präglas ofta din gudsrelation av fördömelse. Eller så blir din Gud väldigt så här kravfylld. Och väldigt på det här sättet han ser dig. Om man säger det, att Gud ser allt. Och en del människor får fullständig panikångest över det, att Gud ser allt. Vad ska jag göra? Jag kommer ju ändå inte att räcka till. Därför att man har svårt att tro på sig själv. Är du med? Medan en människa med en hel självbild kommer att ta hand om sig själv. En människa med hel självbild kommer att bry sig om sig själv. Det där lät nog väldigt själviskt nu. Va? När en människa som på något sätt är hel på insidan förstår att ta hand om sig själv och värdesätta sig själv. En sån människa kan relatera till andra människor och kommer också att kunna komma närmare Gud. För det är klart, om din Gud är hård och dömande, om din Gud kräver allt möjligt av dig, så kommer du att hålla dig borta från honom, eller hur? Du kommer att söka dig bort från honom så att du inte blir dömd och fördömd. Medan om du inser och är hel som människa, så inser du att det går att komma till Gud. För han tar emot dig. Det här var lite negativ start nu på predikan så här i sommartid. Du tänkte att du skulle komma hit och få höra någonting fint och någonting underbart och så vidare. Så kommer den skopa över dig så här på söndag kvällen. Men då tycker jag vi går till Bibeln, så brukar det bli lite mer positivt. Frågan är, vem är det som sätter ditt värde? Vem är det som sätter hur värdefull du är? Är det människor runt omkring dig? Är det du själv? Eller är det Gud? Så här säger nu Gud i alla fall. Om vi tar utgångspunkten i Jeremia, det första kapitlet och den femte versen. Så säger Gud så här, att innan jag formade dig i moderlivet så utvalde jag dig. Innan du ens fanns till så tänkte jag på dig. Va? Och du som kanske känner att ingen tänker på mig, så ska du veta att Gud, han tänkte och han planerade och han funderade hur ditt liv skulle se ut innan du ens fanns till. Så mycket, så stort värde lägger Gud på dig. Och därför är det inte så konstigt att Salta författaren kan säga i psalm 139 och 14. Han säger så här: jag tackar dig Gud för att jag är så underbart skapad. Vi har ju sagt här i församlingen att vi vill tala klarspråk. Hur många av er kan ställa sig framför spegeln och med fullt allvar säga de här orden? Jag tackar dig Gud för att jag är så underbart skapad. Ja, den där sista hårklippningen blev inte riktigt bra. Eller så här, va? Idag är en liten så där, sämre dag och så vidare. Det är väldigt svårt för oss att säga det här. Men om du förstår hur Gud ser på dig, så kan du ställa dig i all din ofullkomlighet, med alla dina fel och med alla dina brister, så kan du säga tack Jesus att jag är skapad som den jag är. Va? Och det är otroligt befriande. Därför att den kristna tron är inget sån här självförbättringsprogram. Den kristna tron är inte en sån här ett självförbättringskurs eller tre steg till positivt tänkande eller någon karriärsteg att du ska någonstans uppnå nirvana eller någonting sånt när du blir tillräckligt helgad. Den kristna tron är att Gud har en gång för alla sagt i Jesus Kristus, du är du och du duger. Du är du och du duger. Jag tar emot dig som den du är. Du kan ställa dig framför din spegel och säga, jag tackar dig Gud för att du har skapat mig så otroligt underbar. Det är väldigt bibliskt att göra så. Det finns många berättelser i Bibeln här. Berättelsen om Gideon till exempel. Om du läser om honom i Domarboken i det 6:e kapitlet så läser du om honom. Han tänkte inte så mycket om sig själv. Eller hur? När ängeln kom till honom så sa han att han tillhörde den minsta stammen i Israel. Och hans familj var den minsta i stammen och han var typ den minsta i sin faders hus. Men vad säger Gud när han kommer till Gideon? Han säger, Herren är med dig, din tappre stridsman. Och på något sätt, Guds bild av Gideon och Gideons bild av sig själv stämde verkligen inte överens. Eller hur? Han såg och han klappade lite vete där i vinpressen som att midjaniterna skulle bränna upp all seder så de skulle få svälta. Och så kommer Gud där och säger att du är en tapper stridsman. Jag räknar med dig. Gå i den här din kraft och fräls Israel från midjaniterna, säger han. Och Gideon ska ju bara klappa lite sed. Va? Det visar ibland hur stor skillnad det är på det sättet som Gud ser på dig. Och det sätt på vilket du själv ser på dig. Det sättet du själv ser på dig är präglat av dina omständigheter. Av din uppväxt, av saker och ting runt omkring dig. Av din egen självbild och så vidare. Men Gud ser på dig sådan som du verkligen är. Om du vill få en rätt självbild så ska du gå till Guds ord. Därför att där framträder den. Ett verkligt människovärde. Man talar mycket om det idag. Man ska vårda om människor. Ja, man ska vårda om sälar förstås och delfiner och de andra också. Men någonstans där så säger man ju det. Att man ska vårda om människan och mänskliga rättigheter och så vidare. De verkliga mänskliga rättigheterna. De verkliga människovärdesprinciperna. De finns i Guds ord. Det är där du ser hur högt Gud uppskattar dig. Och hur värdefull du är från honom. Det finns ett ställe i Filipperbrevet, det första kapitlet. Ett ställe som jag tycker är jättebra. Bibeln är väldigt positiv om du vill bli mer positiv i ditt liv. Vilket du kanske vill bli. Läs Bibeln. Det är en rekommendation. Det hjälper. Mer än alla andra självförbättringskurserna. Vi går till Filipperbrevet, det första kapitlet. Det här är Paulus som skriver. Ni vet, det är ju inte alltid så här man känner att när man har börjat på någonting och sen känner man att det här kommer att bli jättebra. Utan ibland när man har börjat på någonting så tänker man, oj då, undrar hur det här ska gå. Paulus som skriver det här till församlingen i Filippi, han skräder inte på orden. Utan han säger, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Paulus säger det. Gud har börjat någonting i era liv, säger han. Gud har frälst er. Jesus har frälst er och han har börjat någonting på. Men du kommer inte att sluta på halvstång. Du kommer inte att komma halvvägs och sen på något sätt bara blir det hål i båten och masten brakar av och så sjunker där. Eller någonting sånt. Eller så kommer du på sin höjd in i den himmelska hamnen och öser med ditt öskar så mycket du bara kan för att hålla dig flytande. Nej, Gud, Paulus säger att Gud är övertygad. Han, Paulus är övertygad och Gud är övertygad om att han kommer fullborda den här början. Ta det här till ditt liv. Ta det här till ditt liv mitt i din vardag när du kämpar med dina vardagliga utmaningar. Att Gud, han är helt övertygad om att bara han får sin vilja genom i ditt liv så kommer du att göra det som han har tänkt att du ska göra. Det är ganska positivt. Eller hur? Det är helt sådär. Goda framtidsutsikten. För alla av oss vet att livet är inte en dans på rosor. Eller hur? Jag menar, det kristna livet är inte på något sätt någon sorts verklighetsflykt där vi lever på något sätt på någon moln och sjunger att vi ska snart komma till himlen. Ibland känns det som att man ska komma till en fullständigt annan plats än himlen. Eller hur? där det är varmt och så här. Vi får inte nämna några namn. Men i alla fall, det känns ju inte så gott alla gånger. Så det är inte en verklighetsflykt där allting går. Där allting går. Men det finns en Gud som kommer att fullborda. Genom allt du upplever. Genom allt du går igenom. Genom alla de omständigheter som du finns. Oberoende om du sitter här och tycker att allt det du gör, det misslyckas väl. Om du sitter och tänker att det här har jag gjort men det lyckades inte. Och det här har jag gjort och det lyckades inte. Ska det bli någonting av mig? Gud säger åt dig idag att han kommer att se till att fullborda det han har börjat i ditt liv. Eller hur? Det är rätt så goda nyheter. Yes. Ja, du är lite, alltså, lite solsting här ännu. Men du kommer nog på gång här. Jag är inte alls orolig för det. Men då säger jag en sak som är kanske lite teologiskt problematiskt. Jag säger så här. Det räcker inte att bara Gud tror på dig. Det räcker inte att någon kommer upp och säger Gud tror på dig. Håll ut nu bara, det kommer att gå. Och så här. Det räcker inte att bara Gud tror på dig. Jag tror att varje människa som lever på den här jorden behöver ha människor som tror på honom eller henne. Jag tror att en av orsaken till församlingen att det är inte bara som du och Gud i din bönevrå där du sitter på något sätt och läser din bibel och odlar ditt böneliv. Jag tror att en av orsakerna till att Gud initierar församlingen det är att varenda en av oss behöver människor som säger jag tror på dig. Eller hur? Du är inte någon sån här andlig stålman som du blev frälst en gång och sen går det bara som på getmotorer ända in i himlen. Utan du behöver människor som säger jag tror på dig. Jag tror att du kommer att lyckas. Paulus var ju en människa och det var ju han som sa att han var övertygad om att det kommer att gå vägen. Du behöver inte någon som tycker synd om dig. Vet du det? Ibland är det vi söker. Och det är så synd om dig och livet har ju behandlat dig hårt och det är som då surt brinner och några sådana andra grejer som vi kommer. Du behöver inte någon som tycker synd om dig, men du behöver någon som verkligen tror på dig. Som verkligen kan uppmuntra dig i den situation där du befinner dig. Och när församlingen fungerar så är det en plats där vi blir uppmuntrade. Eller hur? När du fungerar som troende så är du en som uppmuntrar andra. För uppmuntran, det är som bensin i motorn. Vet du det? Uppmuntran är som bensin i motorn. Varför tror du att vi kämpar och försöker arbeta med det vi kallar en relationsbaserad församling? Och som vi till en del punkter lyckas med och till en del punkter misslyckas med? Jo, därför att vi tror att du behöver uppmuntran. Vi tror att du behöver ha människor i ditt liv som hjälper dig att hålla modet uppe. Som hjälper dig när det är lite tufft, när det är lite jobbigt, när det är lite segt. Som säger att vi går igenom det här tillsammans. Jag är så jättetacksam att jag har människor som uppmuntrar mig. Ja, men du är föreståndare, du behöver inte uppmuntras. Va? Nej, jag har människor i mitt liv som uppmuntrar mig och på det sättet betyder enormt mycket för mig. Den som uppmuntrar mig mest av alla och som är min hjältinna, det är Marina. Min hustru, hon tittar ner här nu och funderar, säg inte någonting nu. Marina känner mig mycket mera än vad du känner mig. Hon vet alla mina enormt goda sidor och de är många. Ja. Hon känner till dem och säger wow. Men hon känner till också de andra sidor som jag har. Och de är också många. Som verkligen är inget hejsan svejsan. Utan som verkligen är dåliga sidor för mig. Stefan Sigfrids, bosatt i Sundom, har dåliga sidor. Det är sant. Det är helt sant. Och han har fler än en. Han har många. Hon känner dem där. Men ändå i vårat 22-åriga äktenskap så tror hon på mig. Och uppmuntra mig och hjälpa mig de dagar då jag säger nu slutar jag i Sion. så säger hon åt mig, det gör du inte alls det. Och som en lydig man säger, okej, då gör jag väl inte det då. Va? Och så kommer det ljusare dagar. Så får jag tacka henne och säga, tack för att inte jag slutar i Sion. Tack för att du trodde på mig och för att jag fortsatt. Så där är vi. Eller hur? Och hon har stått vid min sida. Hon är min allra största hjälte. Och jag är så ovärderligt tacksam för hennes insats i mitt liv. Och så hjälper jag henne kanske några gånger när det är min tur att vara uppe på förklaringsbergen. Och team som jag har runt mig här i församlingen med Anders och andra, så uppmuntrar mig, så hjälper mig, så styrker mig. Och då känner jag att det här kommer att gå vägen. Därför att det här behöver varenda människa. En som uppmuntrar mig mest av allt i tjänsten kanske är Kenneth. Jag vet att du inte tycker om att jag säger så här. Det finns ingen som har bråkat med mig eller så mycket som Kenneth. Men Kenneth har trott på mig i hela den tid som jag har arbetat i församlingen. Och jag kan säga dig, det finns ingenting man uppskattar mera än människor som tror på en. Därför att det är det man behöver. På nytt igen, inte människor som tycker synd om dig. Du behöver inte människor som tycker synd om dig. Kom igen. Du behöver inte de som säger att världen är så orättvis mot dig, Lasse liten och så vidare. Du behöver inte sådana människor. Du behöver människor som tror på dig, som kan ta dig göra lite grann och säga, kom igen nu slashank, nu är det dags att göra någonting annat av det här. Eller hur? Men människor som grundläggande tror på dig, nu ska jag hålla mig här uppe så funkar mycket bättre. Sådana behöver du. Jag tror att församlingen är en sån plats. Jag ser dig ett litet filmklipp. Många av er har sett det här. Men det här filmklippet som jag ska visa dig, det kan du aldrig se för många gånger. Därför att det här är fantastiskt. Det handlar om George Frederick Händel. Ni såg den här, jag visade det här för två år sedan kanske i Sion här. Hörde berättelsen om Händel som var det här musikaliska geniet. Hans pappa ville att han skulle studera juridik, som pappor vill. Men han ville inte, utan han ville bli musiker istället. Han gjorde en kometkarriär inom musiken. Han blev världsberömd. Som 21-åring så var han en fantastisk virtuos på all sorts klaviatur. Han flyttade till England och vid 40 års ålder så var han världsberömd. Men trots den här berömmelsen så mötte han stora motgångar. Konkurrensen var mördande i England på den tiden. Publiken var nyckfull och ibland så svek den. Han kom ofta i kläm med de här olika politiska svängningarna som fanns under den tiden. Utöver det så var han sjuk. Han hade alla idag antagligen haft någon stroke av någon sort, så att han blev lite halvsides förlamad. Men han återhämtade sig från det här, men han var väldigt nedstämd och mordfälld. Så 1741 så beslutade sig Händel för att pensionera sig. Han var bara 56 år gammal. Men han var mordfälld. Han var förtvivlad. Han var skuldsatt över öronen. Och han var övertygad om att han skulle bli satt i fängelse på grund av sina stora skulder. Så den 8 april så ger han sin avskedskonsert. Så skriver historikern så här: besviken och fylld av självömkan gav han upp. Har du haft självömkan någon gång? Ja. Därför sa jag att du behöver inte ha någon som tycker synd om dig själv, för det klarar du ganska bra på egen hand. Det gjorde också Händel. Han gav upp. Men i augusti samma år så hände någonting väldigt märkligt. En av hans förmögna vänner som hette Charles Jennings besöker honom och uppmuntrar honom på det sättet. Och Jennings ger Händel en text till ett libretto, som det kallas. Ett musikaliskt verk som baserar sig på Kristi liv. De här texterna, på något sätt, när han börjar läsa de här texterna, så händer det den här gamla kompositören. Och han börjar skriva. Och på något sätt direkt när han börjar skriva så kommer han tillbaka till sitt gamla jag. Och i 3 veckors tid så skriver han nästan i ett streck. Och sen efter det så tillbringar han ytterligare 2 dagar för att skapa orkestreringen. Så på 24 dagar så fullbordar han det 260 sidor långa manuskriptet som vi känner som Händels Messias. Och historikerna säger så här att om man tänker på den omfattning det här verket har och den korta tid under vilken det skrevs, så kommer det kanske för alltid att framstå som den största bedriften i hela musikkompositionens historia. Kan du se Händel? Ska han vara i Österbotten så ska han ha sagt att han hade lejdon. Va? Han var less. Han tänkte, ingen uppskattar mig. Jag har gjort så mycket, men ingen uppskattar mig. Han var helt knäckt. Och så kommer den här vännen och ger honom den här uppmuntran. Säg, kom igen nu, här har jag någonting för dig. Och så börjar han skriva. Om man lyssnar på Händels Messias, vi ska inte lyssna på hela, för då får vi här hela kvällen. Men om vi lyssnar på något sätt crescent, lyssnar på avslutningen av det här, så är det här inte tonsatt av en bruten man. Det här är inte tonsatt av någon som har gett upp, någon som har på något sätt kastat in handduken, utan det här är någonting helt annat. Jag tycker vi tar och ser på det. Jag vet inte vilken inställning du har till opera eller vad din relation är, om det är din favoritmusikstil, det är kanske inte min. Men det där är skrivet av en man som har fått hoppet tillbaka. Som har upplevt att det finns faktiskt en mening med mitt liv, det finns faktiskt någonting jag ska göra. Jag behöver inte sätta mig ner och vänta på döden. Men den viktiga personen i det här sammanhanget, det är inte Händel, utan det är Jennings. Det var Jennings kom dit och han uppmuntrade honom. Det är på grund av Jennings som du kan se det där bibelstället, eller bibelstället, det där musikstycket. Jag tror att din uppgift, min uppgift, det är att vara en Jennings. Att uppmuntra. Då det blir bokslut någon gång i himlen och så vidare, så kommer vi att se de största löneutbetalningarna. De går inte till de här stora som vi har sett på estraderna, utan det går till dem som har uppmuntrat. Därför säger Bibeln säger så att den som ger en profet ett glas vatten att dricka, han ska få en profets lön. Eller hur? Du kan vara, jag vet inte vad du anser att du har för uppgift och du har för kallelse, men jag vet en av kallelserna, det är att du får vara en uppmuntrare, att lyfta någon andras bördor. Alla kan se felen, eller hur? Var med mig en vecka och du kan räkna upp en hel del fel i mitt liv. Det är inga svårigheter. Men att vara en uppmuntrare, att vara en som stärker det som är svagt, att vara en som är där och lyfter, det är någonting fantastiskt. Om det finns någonting jag vill att ska stå på min gravsten. Jag har inte tänkt på döden nu här under semestern. Därför det kommer. Om det är någonting jag skulle vilja stå på min gravsten, så är det att han var en som uppmuntrade andra. Han var en som gav andra hopp. Han var en som sa åt andra människor, du kommer att klara det. Det kommer att gå igenom till seger. Vad det gäller, som jag sa, min relation till Marina, mina barn, mina vänner, att få vara och lyfta bördan. Jag tror att församlingen, eftersom församling handlar om människor. Församling handlar inte om kyrkobyggnader, församlingen handlar om människor. Därför ska församlingen vara en plats av uppmuntran. Församlingen ska vara en plats där vi uppmuntrar, där man lyfter bördor. Där, om du kommer hit eller till vilken annan samling som helst och känner dig nedtryckt, så ska du kunna gå härifrån och känna dig upplyft. Det tror jag är församlingens uppgift. Och det kan du och jag vara.